Välkommen till Sommar i P1 med Sofia Karlsson, sångerskan om älskarinnan-musiken, om frihet och kärleken till det icke-perfekta.
Nu ska vi gå in i min arbetsstudio. Vi är på min hälsingegård och härifrån sänder vi detta sommarprat för er där ute. Sätter mig här vid fönstret. Vi är i nedervåningen. Det här är mitt arbetsrum. En plats för mig och även för älskarinnan musiken. Jag har också en pianist med idag. Hon heter Sofie Livebrant. Och nu ska vi spela den låt som jag får mest sommarkänsla av alla låtar i världen. Jag som pratar heter Sofia Karlsson och du lyssnar på mitt sommarprat. Välkommen hem till mig.
Vindarna sucka ut i skogarna, forsarna brusa ut i älvarna, vågorna gunga sakta, vågorna gunga sakta, gunga sakta fram mot Siljans strand.
Nu ska jag berätta om älskarinnan musiken. Åh, hon är så fin. Hon är en plats att komma till. Hon är en famn att vila i. Älskarinnan musiken är ett begrepp som jag och mina musikantkollegor brukar använda för att beskriva ett rum, en fri plats och ett kreativt space. När man åker på turné åker man till exempel iväg med älskarinnan musiken. I min värld är konstens och musikens största uppgift för homo sapiens sapiens att ge ett andrum, en plats att vara på, en plats att leka på och kanske en famn att vila i. Amatör betyder den som älskar. Och konst och musik är ju både till för professionella men också för alla människor som älskar. Som vill gå till sin symaskin, sin verkstad, sin drejskiva eller sin gitarr. Begreppet älskarinnan musiken beskriver också den ständiga splittring som det innebär att vara musiker till yrket. För en splittring är det. Älskarinnan musiken är väldigt kravlös i sin samvaro men det är bara så länge man ger all sin tid åt henne som hon är helt nöjd. Hon står i ständig clinch med min familj. När jag är hos henne bleknar, gud så hemskt, till och med mina barn helt bort för en stund. För så verkar det vara. Är jag hos henne försvinner familj och hem. Är jag hos min familj försakar jag henne. Och så pågår en ständig disharmoni. Älskarinnan sitter kvar och surar här i mitt arbetsrum när jag går upp och steker pannkakor till barnen. Då gör hon så att gitarrsträngar går av. Flygen stämmer ur sig och min röst är något sämre när jag väl kommer tillbaka till henne. Hon straffar ungefär som en katt som pissar i resväskan precis innan man ska åka iväg hemifrån. I was born in the mountains many years ago. I'm climbing hills and valleys through the rain and the snow. Lord, I've seen the lightning flash and I've heard the thunder roar. I've endured, I've endured. How long was one endured? Det där var mina kompisar Max och Brita som sjöng i ett av mina favoritband som heter Happy Heartaches. Det är vår mest lyssnade EP i köket här på gården. Vi sitter alltså här i min arbetsstudio i Järvsö, Hälsingland. Vi är omgivna av fyra timmerväggar och i ena hörnet av rummet står också en trasig gammal bakugn som klappade ihop för ungefär 70 år sedan. Allt ser lite skrufsigt ut. Det är inte ljust och fräscht någonstans. Men det är trivsamt och här får jag vara i fred. Gudars vad jag önskar alla kvinnor och alla män och alla däremellan ett arbetsrum. Oavsett om man vill göra musik, meka, skriva, sy, läsa, tänka eller snickra. Jag har själv haft arbetsrum i omgångar. Min byakompis Malin fick nog i våras och köpte en husvagn för 3000 spänn. Fixa till den lite och den i hennes ensamma rum nu. Det är inte så lätt för alla som bor i trånga lägenheter. Och det är inte så lätt att bara flytta heller. Men man kan blockera ett hörn för sin egen del. Man behöver inte vara utövande konstnär för att behöva ett eget hörn. En plats bara för sig själv och sin älskarinna. Alltså sin konstnärliga älskarinna. Man kanske vill ha sin symaskin uppe. Man kanske vill ha en del i ett garage eller en bit av en keramikverkstad. Nu när jag sitter här i mitt nyblivna, nästan klara arbetsrum. Det står någon halvfärdig hylla på golvet. Någon dag har jag tänkt och skura ut väggar och tak. Men nu när jag sitter här, i alla fall känner jag inte frid. Kanske frid är väldigt sällsynt i mitt liv. Men jag känner ett lod ner i mitt arbete. Och en öppning till en plats i mig själv. Give me a room with a lock on the door and 500 pounds, sa författarinnan Virginia Woolf redan i början på 1900-talet. Och det stämmer ju fortfarande. Joni Mitchell, hon skrev så här om att skriva musik. Maybe I'll go to Amsterdam, or maybe I'll go to Rome and rent me a grand piano and put some flowers in my room. Så fina rader. Jag hade mina kompisar Olle och Stefan här förra veckan. Och vi spelade in just de här raderna. Här är en demo på Joni Mitchells sång Carrie. Jag ska spela den demon för er nu. Det är ingen klar mix eller så. Det är bara inspelningen rakt upp och ner. Men så kan ni få titta in lite grann i min arbetsprocess här inne. Vi hade roligt när vi spelade. Kanske för roligt. Det vet jag inte än. Ibland är det som är roligt att göra inte alls roligt att höra. Men så här lät det då i alla fall. Come on down to the Mermaid Cafe and I will buy you a bottle of wine and we'll laugh and toast and smash our empty glasses down. Let's have a round for these freaks and these soldiers. Let's have a round for these friends of mine. Let's have another round for this bright-eyed devil who keeps me in this tourist town. Carrie, get out your game. And I put on my finest silver. Oh, you're a mean old daddy, but I like you far. När jag hörde de där raderna av Joni Mitchell, rent me a grand piano and put some flowers in my room, kände jag att jag är hon som hon var då. Jag vill också åka vart jag vill, hyra en svart flygel och fylla rummet med blommor och sitta och spela för mig själv. Men det är andra tider nu. Det är inte tider att flyga runt i världen och hyra fancy flyglar. Så jag bestämde mig för att skaffa en egen flygel. Jag kollade Marketplace och frågade runt lite allmänt i byn om beståndet på pianon och flyglar. Det står många pianovrak runt om i Sverige. Man kan få dem gratis om man orkar flytta dem och vill kosta på dem en stämning eller två. Jag tänkte, det gäller att hitta en flygel som är i hyfsat skick. Så en dag, några månader efter det att den fantastiska sångerskan och skådespelerskan Lill-Babs hade dött, hörde hennes barn av sig och undrade om jag ville ha Lill-Babs ena flygel. Hon hade haft en svart hemmaflygel och en vit turnéflygel. Jag skulle få den vita. Jag grät, som ni förstår, en skvätt av glädje och rörelse över detta. Men till saken hör att en släkting till Lill-Babs hade tyckt att flygeln tagit något för mycket plats. I väntan på avyttring hade den nämligen hamnat hemma hos honom. Så han hade monterat ner den och faktiskt skruvat isär varenda del så att den nu var som en mycket komplicerad IKEA-byggsats utan bruksanvisning. Tangenterna låg lösa i en koplastpåse. Alla skruvar låg i en annan påse. Det enda han inte lyckats med var att skruva isär själva järnramen som fortfarande hade 6 stycken stora bultar som höll den samman. Han hade försökt. Och det var märken i ramen, men den var hel. Våra spelkompisar Anders och Gunnar och Markus och Jens och Lena hjälpte oss få hem denna skeppsbrutna Yamaha-flygel, specialbyggd år 1983, åt artisten Lill-Babs. Som tur var är min man en riktig smarting. Han är med i Mensa och gillar tankenötter, så han tänkte om flygeln: vilket roligt pussel. Så köpte han en jättetjock bok som hette Piano Tuning, Repair and Rebuilding. Och sen satte han ihop Lill-Babs flygel. Det tog några månader. Den enda del som saknas är flygellocket. Ni vet den där jätteskivan som man fäster upp med en pinne. Det hörde en gång till ett sånt där lock som var helt gjort av glas. Och med ett sånt uthängande barhäng också längs flygens kant där Lill-Babs kunde ställa sin cocktail. Men på det locket hade en gång tyvärr dåvarande svärsonen Tommy Nilsson, ni vet han som sjunger Öppna din dörr och säg att du vill ha. Han hade lagt sin vinylsamling på locket så att det gick i 1000 bitar. Så vi är utan lock. Men flygen står vit och grann i vårt vardagsrum och vi är sjukt glada för den. Som jag sa förut så finns det gott om herrelösa pianon i det här landet. Jag känner för herrelösa pianon som många känner för herrelösa hundar. Förlåt det väldigt gammaldagsa uttrycket herrelös. Jag vill säga damlös. Eller mattelös kanske är bättre. I alla fall känner jag, ett mattelöst piano, vem ska ta hand om det? När jag ser ett övergivet, trasigt piano någonstans. Jag har 5 tramporglar, 2 pianon och nu 2 flyglar. Jag måste säga en grej om Tommy Nilsson. Om man tar min röst och pitchar ner den, alltså man sänker tonhöjden och drar ner hastigheten lite, då låter jag exakt som Tommy Nilsson.
Jag väntar vid min stockeld medan timmarna skrider, medan stjärnorna vandrar och nätterna går.
Jag väntar. Jag har alltid älskat Tommy Nilssons röst. Det kanske är något sorts musikaliskt äktenskapstycke, jag vet inte. Det ni hör nu här, det är min andra flygel, fröken Bechstein. Sofie, ska vi spela The Rose?
Det gör vi.
Det är en älsklingslåt. Den första låt som jag tog ut själv på pianot i mitt barndomshem i Enskede. Och jag har inte sjungit den sedan 1989. Men nu tänkte jag göra det för er.
Some say love, it is a river that drowns the tender reed. And some Some say love, it is a hunger, an endless aching need. And I say love, it is a flower, and you, it's only seed.
Jag har liknande känslor för fönster som jag har för tramporglar och pianon. Ju äldre, desto mer älskansvärda. Gärna ska det växa mossa på dem och fönsterglasen får gärna vara buckliga och ojämna. Jag blir kär om de har tappat all färg. Jag vill ta in dem i verkstaden och ge dem en ny framtid. Att skära fönsterglas är mitt roligaste moment. Och det är motsatsen till att hålla på med musik. Det går svinfort. Schvitt! Ett drag. Sen är det klart. Gick det bra, gick det bra. Gick det dåligt, gick det dåligt. Inget tvivlande på resultatet. Jag är nybörjare. Har fortfarande jättesvårt att såga. Men jag tränar på det. Jag är förstås rädd att såga av mig spelfingrarna. I mitt arbete är jag sällan nöjd med det jag gör. Alltså jag tycker ständigt att jag kan göra saker bättre. Det är både en bra och obehaglig drivkraft. Den är bra för att jag ständigt vill förbättra mig. Jag tänker, jag måste sjunga bättre. Bättre inte som i långa toner, utan som i friare, mer uttrycksfullt, ärligare. Sånt som jag älskar hos andra sångare. Jag är sjukt intresserad av ärlighet i sång. Jag är mycket lite intresserad av sångteknik i den vanliga bemärkelsen, som skalor och sånguppvärmningar. I höstas började jag arbeta mig in i den fina låtskriverskan och sångerskan Joni Mitchells sånger. Jag blev pinsamt medveten om mina egna tillkortakommanden, som sångerska och som låtskrivare. Vi har ju alla våra svagheter i våra yrkesutövanden, men det var som om mina ramlade ner på mig som mörka skogar och tunga klippblock, och under låg jag och flämtade i Joni Mitchells skugga och plötsligt i många andra framstående artisters skugga också för den delen. Det enda jag tyckte jag var bra på var plötsligt mellansnack. Och det är ju inte för mellansnacket man håller på med musik. Det är för fan inte för mellansnacket man går på en konsert. Sen började jag tvivla på att jag var bra på mellansnack också och skämdes för att jag trott att jag var bra, att jag var någon himla ståuppkomiker. Jag började sträckläsa Selma Lagerlöf för att komma ur mig själv och få tröst av en av tidernas största författarinnor. Men det hela gjorde det ännu värre att umgås med hennes berättargeni. Medan jag låg där under granarna började jag fundera på när jag egentligen började jämföra mig själv med andra. Jag som alltid satt en ära i att bara göra musik för världen utan att tänka så mycket på vad andra gör. Jag som satt en ära och en glädje i att inte jämföra mig, inte med stora, kanske till och med döda poeter och framför allt inte med kollegor. Och nu låg jag där i de sura barren så osmickrande, oklädsamt, snålsint och avundsjuk på minsta lilla andras framgång. Ni kanske tänker att avundsjuka är ju mänskligt, men det är också ett rent gift. Så när hade detta gift sipprat in i mig och hur skulle jag bli av med det?
What you gonna do when it all burns down?
Så, hur skulle jag bli av med detta gift som hade tagit mig? Min kropp tog första steget. Den tappade rösten åt mig. Jag kunde inte sjunga ett pip. skrev lappar till familjen i flera veckor. Min hjärna tog andra steget och hamrade mig på höger tumme när jag skulle slå in en klippspik i en nerfallen list, och det blev svårt med Instagram-tummen. Min man tog tredje steget åt mig och dängde min telefon i tegelgolvet i ett gräl så den blev smulor. Och då vände det. Alla vet hur svårt det är att bli av med telefonen. Bank-ID, alla biljetter i appar, Snapchat, kommunikation etc. etc. Men ni kanske också har känt den lilla sköna lukten av frihet. Plötsligt vittrade jag den. Efter någon vecka tackade jag min man för grälet. Återupplivade en gammal telefon som inte var kompatibel med någonting. Jag kunde ringa, men hade fantomreflexer i höger tumme som inte kunde scrolla något mer flöde åt mig. Jag fick tillbaka lite röst och ringde till min kompis Ida. Eftersom hon är min kompis förstod hon mig, och hon hade dessutom haft samma problem med scrollhäll. Vi bestämde oss för att forska på oss själva och ta bort Insta och Facebook-apparna för gott. Även nyhetsapparna rök eftersom vi konsumerade dem minst 6 gånger per dag, ibland 20. Mailen fick inte heller vara i telefonen längre. 3 månader tog det för min högerhand att inte greppa efter telefonen var 10:e minut. 4 månader tog det att sluta värdera vilka stunder i livet som var värda att läggas ut och delas med andra. Efter 5 månader började jag känna mitt eget lod igen. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. Jag har upplevt att det är mycket som äger en sinne nu för tiden. Appar som lyssnar på en, algoritmer som styr våra impulser på det mest obehagliga vis. Vi är trackade, vi är spårade. I 15 långa gnissliga år har jag trott mig tvungen att ha mina sociala medier för att ha kontakt med min publik till exempel. Som att det verkligen inte skulle räcka att få spela för dem och sen. De otroligt fina stunder man kan få med sin publik efter en konsert vid en signering till exempel. Ord, möten och kommentarer jag aldrig glömmer. Jag har känt mig tvungen att vara på sociala medierna, dels för att alla i musikbranschen säger tiden är sån här nu, det är jätteviktigt med direktkontakt med sina fans etc. etc. samt för hur listigt sociala medier är uppbyggda. Man får ju en sån kick. Just mina fans är också helt underbara vill jag säga och har givit mig många små glädjekickar. Men sockret och likesen man får är ändå lika kortvarigt som Skallepärs morgonfjärt. Det går över, det går en förbi. Medan kritiken sitter svidande i. Det är skönt att veta nu att jag har överhuvudtaget inga nerver för Instagram och allt liknande. Mitt hjärta verkar inte lämpat för just den grejen. Jag trillar direkt ner i narcissism. Jag blir självupptagen som en tonåring fast utan den underbara tonårslivskraften. Och så blir jag ledsen och till slut avundsjuk. Men nu tror jag att en urholkning är på väg mot sitt slut för min del. 15 år av att känna sig bevakad och det värsta av allt, att bevaka andra. Och det är ännu värre, om möjligt, att bevaka sina egna stunder. Jag hatar att sitta på en yogamatta eller på en fika med någon intressant person och tänka på att jag borde ta en selfie nu och skicka ut till världen. Det finns ett slitet begrepp som heter nuet. Jag gillar inte det så mycket. Jag gillar häret. Häret är min grej. Härkänsla. Här sitter jag i min arbetsstudio och gör radio till dig där ute. Nuet är ju väldigt svårförståeligt, tycker jag. Men häret kan en sån som jag förstå. Som jag berättade tidigare så har jag Sofie Livebrant med mig här vid flygen idag. Vi sitter i mitt arbetsrum på min hälsingegård i Järvsö. Livet pågår utanför de gamla trasiga, munblåsta glasen. Jag kanske kan öppna fönstret. Jag tycker jag hör traktorn köra ute på broccolifälten här utanför. Ja, de här fönstren. En dag ska jag laga dem i verkstaden. Men inte nu. För nu ska vi sjunga From Here to Here.
Från här till lyckan går en väg. Kanske kan vi nå den om vi sträcker oss ut. Men i mitt trasiga hjärta så
jag försökte sjunga starkt när tåget kom. Jag försökte liksom överrösta det. Jag vet inte om ni hörde tåget där ute. Det var en som frågade mig: varför är älskarinnan musiken inte älskaren musiken? Varför är musiken en hon och inte en han? På det hade jag det intellektuella svaret: va? Det vet väl alla att musiken är en hon. Det känner man ju. På samma sätt som att de allra flesta gitarrer är en hon. Jag har bara en gitarr som är något androgyn. Hen heter Bosse. Mina andra gitarrer heter Joni, guldgitarren, svarta stjärngitarren, Baby Ditson, Martinen och alla är de chicks. Och den allra mest kvinnliga, den har jag bara till låns just nu denna sommar. Det är poeten Dan Anderssons gamla gitarr. En parlor från slutet på 1800-talet. En nätt, nästan viktlös historia med en sån där glad mustasch på locket som gamla gitarrer brukar ha. Jag har utsett mig själv till Dan Anderssons gitarrs beskyddare. Jag brukar hämta den vart femte år från hans släkt och så kostar jag på en fixning, nya strängar, lagning av någon nytillkommen spricka. Mitt mål är att hon ska hålla i minst 300 år. Som tack får jag spela på henne. Hon har varit med på turné och då brukar jag ha henne i eller vid sängen på hotellrummet. Ni får inte tycka jag är knäpp, men ibland måste man sova bredvid sin favoritpoets gitarr om man känner sig ensam eller ifall man kommer på en bra melodi. En gång när jag skulle lämna tillbaka Don Anderssons gitarr till släkten igen så blev jag så ledsen över att behöva skiljas så jag tillsammans med mitt band en vårnatt på ett nattjam på ett hotellrum i Göteborg snortade dammet från henne. Don Anderssons egna gamla damm, kändes det som, blev en del av mig. Gitarristen som satt bredvid, som jag just då var kär i, kallade mig galen i huvudet, men kanske ni förstår hur jag tänkte. Eller inte. Ni lyssnar på mitt sommarprat. Vi har fötterna på ojämna breda plankor, fulla av stickor och med fläckar från snickarna som huserade här förra seklet. Det är murrigt. Om natten är det tyst och lugnt, utom när tåg fullastade med malm och järn passerar förbi. Nu ska ni få höra en dikt. Torsten Bergman har skrivit musiken och dikten är Dan Anderssons.
I kvävande vaknätter, ändlösa långa, när minnet
letade bin. Jag ber om en vårnatt i en av de många som eldat mitt blod till ett brinnande vin.
När jag var 28 år blev jag helt galen i en irländsk sångerska och musiker som heter Kathy Jordan. Hon bor i Sligo på Irland. "Hello love, are you here again?" brukade hon säga när jag dök upp på hennes gig. Vi har sjungit ihop vid några tillfällen och första gången det hände så var det som att en saknad del i mig plötsligt stod bredvid mig. Allt Kathy gjorde var saker som jag längtade efter. Hon stod och sjöng helt fritt, hej och hå för full hals. Hon trummade järnet på sin irländska handtrumma. Och hon hade en sån där bouzouki-gitarr som är en blandning av det ovanliga stränginstrumentet Irish bouzouki och en vanlig gitarr. I en timme övervägde jag om det var töntigt att skaffa en exakt likadan. Bestämde mig att det var det enda rätta. Och 4 månader senare hade jag en likadan gitarr, svart, med magnoliamönster i vit pärlemo. Bosse. Varje gång jag träffar Kathy Jordan blir jag pirrig och måste säga att jag älskar henne. Fast det är helt over the top, alltså. Kathy har också hjälpt mig att komma över ett stort nervositetsproblem. Under något år för 15 år sedan blev jag liksom helt rosslig i halsen exakt 20 minuter innan konsert. Ordet slembildning är en underdrift. Jag drack vatten, sprit, kaffe, harklade mig, hoppade, hostade, gastade, skrek och en gång före ett gig på en festival i Danmark när jag höll på som värst, då kom Kathy fram till mig och sa: "Love, what are you doing?" Och så sa hon: "It's not gonna help. I've been there. You're nervous. And it's only in your brain. Do nothing. Don't swallow. Don't cough. Do not drink. It's just getting worse. Just accept." Så jag slutade med alla tricks. Jag slutade helt enkelt motarbeta min nervositet. Och det fina kom jag på senare. Det är att det är exakt samma substanser i hjärnan som är aktiva under en nervositet som under en förälskelse. Det blir samma kroppssymptom också. Klappande hjärta, fjärilar i magen, darr i benen. Ni har ju känt det där. Den plågsamma ovissheten, pirret i hjärttrakten. Kroppen som blir oregelig. Och vem längtar inte efter en förälskelse? Man kanske inte ska säga nej till att hålla föredrag på jobbet eller till att sjunga på en kompis kalas. Man kanske ska säga ja för att få detta flöde av endorfiner och adrenaliner. Jag skulle säga att för sångare är nervositet något av det bästa som kan hända. Och den kan skärpa dina sinnen, din närvaro, ditt vibrato och den kan öppna rys på kroppen. Jag menar, vem vill lyssna på en sval, oengagerad människa? Nu ska ni få höra när Kathy Jordan står i, spelar på sin gitarr, trummar på sin trumma och sjunger om Old Ballymoe.
In the county Roscommon, in hailstones and rain, I was crossing the fields on my way to the train. I met a carless, she do.
I musik, och särskilt i sång, kan det vara bra och till och med användbart med en typ av skörare hjärta. Inte i medicinsk bemärkelse, men hur hjärtat känns. Att känna av klappande hjärta och känslor runt hjärttrakten är nödvändigt för att sjunga riktigt bra, skulle jag säga. Därför har jag lagt ner många timmar och många år åt just kopplingen mellan hjärta och röst, mellan hjärta och sinne och sen mellan sinnet och texten. Det är alltså rent kroppsliga kopplingar man kan göra för att förhoppningsvis få ut någonting besjälat och liksom på riktigt till den som lyssnar. What comes from the heart goes to the heart. En god vän och pianist, Martin heter han, frågade mig i höstas när jag låg under det där sjoket av sura grangrenar i min självförtroende svacka. Han frågade mig om jag hade någonting enda som jag visste fungerade på scen alltid och som jag var bra på. Han nämnde själv sin högerhand vid pianot. Efter några veckor kom jag på en sak som nästan alltid ändå fungerar för mig. När jag börjar sjunga på en scen får jag direkt koppling till texten som jag sjunger. Och jag menar vartenda ord, fast det kanske inte ens var jag som skrev sången. Och jag känner låten i publiken och i hela rummet. Det har jag tränat på i så många år. År är bra för sång. Här kommer en sångerska som utan krusiduller sjunger på det enklaste och mest underbara sätt.
At Jordan's banks, they're red and muddy, and the rolling water is wide. But I got no boat, so I'll be good and muddy when I get to the other side. And when I pass through the pearly gates, where I can be gold instead, or just a red clay.
Det var Gillian Welch med sin man, gitarrfantomen David Rawlings. En gång skrev jag en låttext som gick så här. Du skulle varit min David Rawlings, men allt blev bara dåligt. Skitdåligt faktiskt, texten alltså. Den blev aldrig använd. I alla fall så står Gillian och David för någon slags dröm jag haft, musikerparet. Han stöttar upp hennes musik något enormt. En gång träffade jag dem. Eller träffade och träffade. En gång gick jag fram efter en konsert. Jag och min kompis Sofie, samma Sofie som nu sitter här vid flygen idag, får spela för er. Vi hade köpt 40 gula rosor till Gillian för att hon är en sån jäkla bra sångerska. Och dessa sträckte jag fram med darrande hand. Vi ville bjuda dem båda på jam i Stockholm, för sånt tycker faktiskt bluegrassstjärnor är kul. Men vi fick inte fram ett ord. Thank you, sa Gillian Welch till mig. What's your name?
Sofia,
pep jag. Oh, thank you so much, sa hon igen. Vände sig mot Sofie och frågade, and you?
Sofie,
sa Sofie, knappt hörbart. Sen tittade jag på David Rawlings, önskade att han hade varit min. Och sen bara vände vi oss generat om och gick. Lite för fort så vi snubblade över en sån där uppdragbar reklamskylt som stod där. Ett misslyckat möte kanske. Men ändå viktigt. Jag gifte mig aldrig med någon supergitarrist. Jag fick i och för sig barn med en nog så bra sångare och sen med en jättestark, godhjärtad akrobat som hjälper mig på många vis i livet. Men David Rawlings, han fortsatte göra musik med Gillian och blev lyckligtvis aldrig min. Tillbaka till låtskriverskan Joni Mitchell. Efter att ha repat mig fram på vårkanten så började jag bli jätteglad i Joni Mitchells låtar och texter. Och jag har fortfarande roligt med dem även nu. Jag började älska Mitchell och döpte även min senaste gitarr efter henne. Kanske är det viktigaste jag lärt mig av att planka henne något jag misstänkt i flera år. Att det perfekta alltid är tråkigt och det icke-perfekta är roligt. Min frihetssträvan i musiken fick som någon sorts bekräftelse. Faktiskt så sjunger hon aldrig likadant på olika inspelningar av samma sång. Hon är liksom fri. Typiskt mina folkmusikkompisar från alla världens hörn också, skulle jag säga. De är besatta av stundernas infall. Här kommer Joni och sjunger sin låt California.
Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak. California, I'm coming home.
Alltså, det är ju frestande att vilja vara perfekt. Eller att vara till synes perfekt. I musik kan det ha väldigt trista effekter. I trädgårdar också, och i samtal, och i husrenovering. Det här tycker jag är intressant. Många artistkollegor till mig använder backing tracks. Backing tracks är alltså när en stor del av låten redan är inspelad, och så spelar man på det på gigget. Och de älskar backing tracks. Faktiskt är det som en underbar snuttefilt att låten blir likadan varje gång. Lika lång, samma tempo. Inget oväntat kan hända, helt enkelt. Man kan få med sin maffiaproduktion upp på scen, dessutom. Inga namn nämnda, men jag har en manlig kollega där hans ljudtekniker också kan trycka in ett inspelat sångspår om ljudteknikern märker att sångaren har en dålig dag röstmässigt. På så sätt blir ingen av sångarens fans besvikna. Men då är det som att jag inte kan stå ut med min för övrigt trevliga kollega och jag anklagar honom för fusk. Jag tycker fan det är fuskigt att lura sin publik, skriker jag i baren som vi står i. Kollegan tittar surt på mig. Jag känner att min själ är 100 år gammal minst och att allt var bättre förr. Jag hatar att känna att saker var bättre förr. Jag vill det inte. Förr är ett farligt ord. Särskilt för oss som är inne och tassar på folkmusikmarker. Det lortiga fattig-Sverige var inte bättre än hur det är nu. Jag lämnar baren och min kollega för att inte vara mer otrevlig mot honom. Och tänker att han ändå var snäll som inte var taskig tillbaka. Och nämnde till exempel hur jag väldigt ofta kommer av mig på konserter. För det gör jag. Jag glömmer bort texten. Det som estradören Evert Taube gjorde med flit för att skapa spänning, det gör jag alldeles naturligt om mig själv. Och det är mina bästa och trevligaste stunder med publiken. Det finns inget så underbart som en publik som vill hjälpa en. Publiken vill jag hedra. Inte med att sätta hjärtan på deras eventuella likes, men med att sjunga på riktigt. Sjunga från hjärtat, med att inte stå med teleprompter, alltså med en sån textskärm. Och den dag jag vill ha ett vokalt backing track för att jag har allt för dåliga dagar, då ska jag nog ta mig ett annat jobb. För då är nog magin borta för min del. Sen vill jag tillägga att min kollega tjänar mycket mer pengar än jag. Här sitter vi i mitt arbetsrum. Här är det snett och vint. Det luktar trä och ingrodd hälsingegård. Här står den gamla bakugnen. Jag kan nästan känna svetten av kvinnorna som stått i det här rummet och bakat bröd för över 100 år sedan. Att vara musiker är en flyktig historia. Folk undrar om det är bara roligt att vara musiker. Det är det inte. Det är inte synd om mig, men jag reser som en jävla idiot. Jag spelar och sjunger endast 15% av min verksamma yrkestid. Mina arbetsdagar är ofta 18 timmar och nattdrömmarna och vargtimmen handlar bara om musik och logistik och om barnen har det bra. Älskarinnan musiken är sur. familjen är sur. Och en sån läbbig grej ändå. Att gå ut och visa sig själv och som oftast sitt självtvivel för en massa människor som ska lyssna på en. Och även bedöma en i all ens rädsla. Det är ett konstigt jobb. Ibland tänker jag att det är ett under att jag inte gått under och blivit alkoholist till exempel. Det finns en rädsla för sprit i min familj, på mammas sida. Varenda gång mormor Sissi satte vinsats uppe på vinden på Dalagatan i Stockholm så var morfar tvungen att provsmaka och så försvann allt vin ur damejeangerna innan det ens var färdigjäst. Mormor blev jättearg. Min morfars far langade koks och satt och spottade snus i en kaffeburk på Västeråsgatan. Det var mycket sprit och kort i familjen och dålig kvinnosyn också. Som tur var min mormor stark. Hon var en riktig kämpe. Hon gick på städjobb på Televerket på Brunkebergs torg redan klockan 3 på morgnarna för att kunna jobba dubbla städpass så att min mamma kunde få gå i skolan. Bördig från Sävast utanför Boden var mormor stark som en oxe. Min morfar Per Georg spelade dragspel på fest och sjöng Dan Andersson för min mamma. När han inte gjorde det jobbade han på gummifabrik i Vasastan. Han rökte som en borstbindare och på gummifabriken var det hård dryckeskultur och det tillsammans med slipdammet gjorde att han dog tidigt av en lungtumör. Så jag har någon rädsla i mig för spriten och jag tror den rädslan räddar mig. Jag har någon sorts spärr som gör mig aktsam. Problemet med att stå på scen för de flesta artister är ju nerverna. Plus den adrenalinstinna berg- och dalbanan som man ständigt åker upp och ner i som musiker. Alkohol och annat hjälper både före och efter gig. Och det finns nästan inget så gott i hela världen som spiritus och snus efter en konsert. Man förstår att folk trillar dit. Jag tänkte också på angående scenen. Det finns inga lagrar att vila på. När det gäller att spela inför folk, så upplever jag det. Varje gång är helt ny, och det är väl just därför man blir så nervös. Om man dessutom, som många, och jag till exempel, har målet att vara filterlös och liksom inte tillgjord på scen när man sjunger, verkar det vara än värre med just nervositeten. Det tog mig många år att filterbefria mitt hjärta. Att sjunga utan filter. Att kunna gå in klen och rädd inuti, ut på en scen. Inte låtsas något annat utan bara stå i det där och spela. Do nothing, som Kathy sa på den där festivalen. Accept it. Det enda man kan göra när man går in på en scen är att hoppas. Hoppas på att publiken är varm. Hoppas på sin medmusikant, om man har någon. Annars hoppas på sig själv. Och att ens älskarinna musiken kommer att bära en genom kvällen. Folk har blivit liksom perfekt orienterade på sistone. Eller är det kanske på sista århundradet? Inklusive mig själv, fast nu strävar jag emot så gott jag kan. Har det alltid varit så här? Även på Selma Lagerlöfs tid? Jag har fått tips många gånger om ansiktslyftningar som skulle passa just mig. Det är normaliserat i artistvärlden. Du skulle kunna om några år dra lite här och lyfta lite där, kan i all vänlighet en musikbranschsminkmänniska säga. Jag tänker inte dra någonstans, brukar jag svara. Vill du verkligen ha kalkonhals, undrar makeupartisten. Kalkonhals. Ja, jag tror jag ska ha kalkonhals. Jag kan ju ha en klädnypa i nacken om det ska tas bilder och strama upp håret i en knut. Det blir inte roligt för dig när du är 60 och din man är 49 år, var en kvinna som sa i vintras till mig. Apropå att min man är 11 år yngre. Det var ju taskigt sagt. Det kanske blir jätteroligt. Min man säger att han säkerligen har brutit båda benen vid den åldern eftersom han jobbar som akrobat med modern cirkus. Så det spelar ingen roll om jag skulle se lite äldre ut, för han skulle ändå sitta i rullstol. Men det kunde ju inte den taskiga kvinnan veta. Hon kan heller inte veta att jag har åren på min sida. För år är bra för sång. Nu ska jag spela en bit från en gammal radioinspelning. Det är en av mina sånglärare som sjunger. Jag har haft många underbara sångförebilder i musik. Sånglärare, även teaterlärare. Och en del av dem kommer alltid vara kvar i mig. Med sångläraren Rogelio de Badajoz, som ni ska få höra nu, jobbade jag hårt för att filterbefria min röst. Rogelio var stenhård på närvaro-grejen. En enda fras utan närvaro. Då blev man avbruten och han sa: "Det är som att du inte är här." Riktigt ansträngande. Han klagade när jag inte hade övat tillräckligt på mina sångläxor. Han sa saker som: "Du behöver öva jord och eld, du är mycket luft och vatten." Sen sa han: "Gå ut, gräv jorden, sätt ner händerna och sjung." Så då gjorde jag det. Min gammelmoster hade en kolonilott på Södermalm i Stockholm, strax nedanför Södersjukhuset. Jag gick dit, sent en kväll, grävde en stor grop, satte mig vid den och körde ner händerna så långt jag kunde i jorden. Så sjöng jag för full hals ut över Årstaviken. Jag tänkte, det här är jättekonstigt. Men var det så konstigt? För att kunna jorda sig behöver man ju just jorden. Min sånglärare Rogelios största sägning var: dansa med din röst och sjung med din kropp. Det är smart. Dansa med din röst och sjung med din kropp. Detta har jag upprepat för mina egna sångelever och för mig själv genom åren. Han förstod också att jag senare skulle få en fin karriär, så han sa: "Du ska ta hand om dig. De kommer att vakta som gökar på dig." Gud, vad vi älskade honom. Vi, alla hans sångelever. När Rogelio dog, bara 53 år gammal, förstod jag att jag aldrig mer skulle ta en sånglektion.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I?
Så mycket. Som ni märkte fick vi en publik här inne. Och det är mina grannar som har broccoliodlingarna som kom förbi och lyssnade på denna sista sång. Och nu lämnar jag mitt arbetsrum. Tack för att ni lyssnade. Tack för att du kunde komma hit, Sofie.
Tack.
Och tack alla som jobbat idag. Det är dags att lämna älskarinnan musiken för oss, för tillfället. Vi ska tillbaka till våra andra liv med disktrasor och pannkakor och ett och annat trasigt uthus för min del. Jag önskar dig där ute en massa icke-perfekta stunder. Och framför allt att du förhoppningsvis som oftast hamnar i häret. Från mig här till dig där. En glad sensommar.
Producent Klara Sagström och tekniker Charlotte Söderman och Mats Larsson. Musiker i programmet var Sofie Livenbrant och vi hörde också Stefan Netzman och Olle Linder. Två musiker som sommarpratade tillsammans var den fiolspelande duon Sara Parkman och Samantha Olanders. Om folkmusikens vindlande vägar.
Folkmusiken i Värmland hänger ju mer ihop med musik från östra Norge än vad den gör med folkmusik från Skåne som påminner mer om dansk folkmusik och så vidare. Den mest ursvenska danstypen, den heter polska. Varför gör den det? Jo, för att den kom till oss via Polen för några hundra år sedan och blev sen på mode, utvecklades och blev till något som vi här i Sverige ser som något av det mest svenska som vi har.
För kultur och musik vet inga gränser. De kommer röra på sig och förändras med människorna som utövar dem. Och det är just det som gör att de fortsätter att vara relevanta. Slutar de att utvecklas så dör de.
Sök efter Sommar i P1 med Sara Parkman och Samantha Olanders i appen Sveriges Radio Play.